Hej fina, fina, fina lyckolyssnare där ute. Så himla fint att ha just dig här. Jag hade precis skrivit ett långt intro om hur fantastiskt underbart jag tycker mitt nya fina kontor på Kvarnholmen är. Men jag har nu hunnit komma hem, käka middag och innan dess också vara hos min terapeut. Så det känns inte alls lika aktuellt att prata om kontoret längre. Jag och min terapeut, vi är inne i så starka processer just nu i syfte att läka min PTSD som aktiverades efter min senaste kärleksrelation. Så att jag är på riktigt helt slut just nu. Jag har ont i huvudet, jag är trött och jag är så snorig. Jag vet att jag inte har nämnt så mycket om min PTSD här i podden än. Och jag fick reda på att jag hade den här diagnosen för typ ett halvår sedan. Och målet är att kunna prata mer om det och spela in ett helt poddavsnitt om det lite längre fram när jag har kommit lite längre i min egen läkprocess. Jag går verkligen till en mega bra traumaterapeut här i Stockholm just nu. Hon håller min hand och hjälper mig verkligen att ta stora steg igenom det här. Och det kommer att bli bra. PTSD, det betyder alltså posttraumatiskt stresssyndrom och är något som skapas när du utsatts för mycket påfrestningar under för lång tid i upplevd ensamhet. Är det någon av er där ute som har eller har haft PTSD och känner igen er i det här och vill berätta om era erfarenheter? Ni får jättegärna höra av er till mig på typ Instagram eller något. Det hade varit så fint att kunna dela våra erfarenheter tillsammans. Varmt välkommen tillbaka till Lyckopodden, kära du. Du lyssnar som vanligt på mig, Agnes Sjöström. Och tillsammans med kloka gäster försöker jag varje vecka sprida kunskap och inspiration om hur du med små enkla medel kan boosta ditt och andras välmående så att vi tillsammans kan hjälpas åt att göra Sverige till en lite lyckligare plats. Tack för att just du lyssnar. Och på tal om social gemenskap, hörni. Veckans gäst är en stark förespråkare när det kommer till just inkluderande och fungerande grupper och samhällen. Hon heter Ida Östensson och är en svensk opinionsbildare, feminist och föreläsare i jämlikhetsfrågor. Hon gäster idag Lyckopodden för att prata om hur viktig jämställdhet och inkludering faktiskt är för ett välmående samhälle. År 2010 så grundade hon stiftelsen Make Equal som arbetar för att öka jämställdheten i Sverige genom utbildning och påverkan. Samma år startade hon också föreningen Fatta som arbetar mot sexuellt våld och för samtycke i praktik och lagstiftning. Ida, hon har varit med och förändrat synen på jämställdhet i Sverige under många år och har inspirerat många att engagera sig i frågan. Hon har vunnit flera priser för sitt arbete, bland annat årets jämställdhetskämpe 2020. Och idag möts faktiskt jag och Ida i tårar till en början. Vi fortsätter sedan diskussionen kring jämställdhet och inkludering. Bör förändring ligga på individ, grupp eller samhällsnivå? Är Sverige verkligen det mest jämställda landet? Vad händer om vi inte inkluderar varandra? Och hur tycker Ida att vi ska göra för att skapa ett lyckligare Sverige? Ja, det här vill ni inte missa. Riktigt matnyttigt avsnitt. Varsågoda. Okej. Då säger jag hej och hjärtligt välkommen till Lyckopodden säsong 5, Ida Östensson.
Tackar, tackar.
Varmt välkommen till det första inspelade säsongen av säsong 5 Lyckopodden.
Tack, fint att vara här.
Ja, fint att ha dig här. Vi släppte ju ett avsnitt förra veckan som också är säsong 5, men det spelade jag in innan sommaren.
Okej.
Så att det här är liksom...
Lite warm-up för dig.
Ja, exakt. Vi får se om jag så här kommer ihåg hur man gör.
Det tror jag.
Ja, hoppas det. Ja, klassiska frågan då. Hur mår du idag?
Men jag är ju lite låg idag. Jag fick ett dödsbesked igår, så jag har inte sovit så mycket i natt. Lite skör, lite låg just idag. Men överlag i livet så är jag på en bra plats.
Mm. Fint. Fint med ett ärligt svar på hur mår du. För ibland får man den här bra,
Mm.
Ja, det är bra. Hur är det själv? Bra. Mm. Vet att det blir ganska platt, typ.
Mm. Mm. Men det känns lite som också vädret. Så här, det är liksom grått och regnigt. Och, jag vet inte. Jag känner lite så här, under huden dag. En sån dag.
Mm. Mm. Ja, men jag är helt med dig. Jag, om jag ska fråga, svara på hur jag mår.
Ja, hur mår du? Ska jag fråga tillbaka socialt kompetent idag också? Jag mår så, andra frågor.
Ja. Ja. Nej, men exakt. Nej, men jag vill väl också dela det. Alltså, jag är verkligen inte heller på världens bästa plats idag. Utan har precis tagit ett steg tillbaka med en kille som jag dejtat.
Mm.
Och det känns också såklart jättejobbigt. Än fast det bara var några månader sedan. Så det var liksom en bra kille. Till skillnad då som mitt ex som ni känner väl här i podden då. Så är det här, var det här en bra kille. Så det är lite tråkigt. Men vi får se. Det kanske blir, kanske landar någonting fint. Ingen aning. Jag försöker hålla det väldigt, väldigt öppet. Men jag tycker det var så fint att vi kunde landa i det tillsammans. När vi mejlade i morse. Att så här, vet du, jag är inte på någon bra plats.
Så bara, nej, det var så skönt att få det svaret av dig. Att du också bara var så himla öppen och ärlig med det privata. Det kändes som att jag var så här, ska jag gå och spela in en podd idag? Jag bara gråtit hela natten. Och så du bara, nej men jag är också där. Och så möttes vi i en varm kram. Det var underbart.
Ja, det var så fint. Vi bara blir rörda när vi pratar
om
det. Det är så fint. Ja. Och det är någonstans det här som är, jag vet inte, det vackra i livet. Alltså det här är ju att må bra, tycker jag.
Ja.
Alltså att faktiskt kunna mötas i sårbarhet och typ få finnas för varann i det. Det är ju mig lycklig.
Mm.
Verkligen. Upp och ner. Man måste väl känna ner för att kunna känna upp och allt det där.
Mm. Mm. Ja, men det är ju så. Och när man inte får göra ensamhet.
Mm.
Inte får göra ensamhet. För det är då det blir isolering och det är då det blir någon slags farligt också. Att man kan faktiskt få göra det tillsammans. Det tycker jag är väldigt fint.
Ja.
Så tack!
Ja, tack själv.
Ja.
Fint.
Ja.
Gråtpodden.
Gråtpodden. Lyckopodden. Blev
olyckopodden.
Exakt. Ja. Jag tycker att det här är lycka. Att få göra det här tillsammans. Så att jag tycker att det här passar fantastiskt.
Ja.
Mm. Men det vi ska prata om idag. Det är fokus på ett av dina liksom, huvudämnen och områden. Och det är något som vi inte har pratat om specifikt i podden som ämne så, utan vi har ju pratat om det liksom olika samhällsfrågor och så, strukturer i andra avsnitt, men det har inte varit liksom ämnet, har inte varit fokus på just det vi ska prata om idag, nämligen jämställdhet och inkludering. Och efter 4 år så är det passen på tiden att prata lite jämställdhet och inkludering.
Det är dags.
Ja, exakt. Och vem passar inte bättre då än du?
Mm.
Så det här ska bli jättefint. Så jag tänker att vi liksom spolar och backar bandet liksom och pratar om jämställdhet och inkludering. Hur kom det sig att du blev intresserad av de här frågorna från första början?
Mm, men du och jag kommer från samma ställe också, kommer fram till. Ja,
det är så sjukt.
Ja, Umeå. Jag lyssnar på härlig norrländska här. Mm. Så hoppas att min blir lite bredare nu när vi pratar. Stockholms förstör den. Nej, men jag kommer ju egentligen från en by utanför Umeå som heter Holmsund.
Mm.
Och i Holmsund så var det liksom väldigt... ja, men som det kan vara i små hålor och liksom överallt egentligen är det ju så. Men bestämt vad man fick göra och hur man skulle vara om man var liksom tjej eller kille. Killarna skulle liksom spela fotboll, åka skateboard och brottas på rösterna och ha höga röster typ. Och tjejerna, vi skulle liksom vara tysta, fina och gå gymnastik. Det var liksom det man kunde göra, typ spela klarinett eller tvärflöjt. Och jag spelade tvärflöjt, men hade barnmigrän, skulle inte fortsätta med det. Jag gick gymnastik och höll på med det rätt länge liksom. Men jag var inte intresserad av det där och jag var jättehögljudd och liksom, ja, men det som man kallade för pojkflicka förr i tiden liksom. Så passade liksom aldrig riktigt in. Och ett sånt här jättetydligt moment kommer jag ihåg när jag spelade fotboll från att jag var jätteliten, så jag var så här 5-6 år. Och ja, men var jätteduktig på att spela fotboll. Och så kommer jag ihåg att jag på en träning skulle öva på att göra bicicletas. Så vet man, kastar sig och skjuter bollen över skallen. Och så satte jag den i krysset och så var jag så här, shit, det här är liksom... I'm pro.
Yeah.
Och så kom tränaren sen till mig och sa att... jag skulle få byta lag. Och jag var så här, shit, nu händer det. Liksom, Maradona var min stora idol då. Jag kommer liksom, nu är det toppning. Och jag var skitpeppad och var ute hela kvällarna och sprang och kickade och höll på. Liksom. Och sen så kom jag till det nya laget. Och så presenterades alla för varandra. Jag var fortfarande lika peppad. Och sen när träningen skulle köra igång så sa de så här, okej, det här är liksom en fotboll. Så här gör man när man passar en fotboll. Och vi skulle läsa. Ja, men jag stod där med ett gäng nybörjare. Jag fattade ingenting. Tills poletten efter ett tag trillade ner. Att så här, vänta du, just det, nu står jag här med sådana som tydligen är tjejer och jag är tydligen tjej och jag spelade ju med sådana som inte var tjejer, jag spelade i ett killag. Alltså jag hade inte tänkt på det, det var liksom inte en grej, kön var inte en grej för mig på det sättet liksom innan. Och för att jag var tjej och när man kom i en viss ålder så kunde man liksom inte spela kvar i det laget. Utan då skulle jag placeras i det nystartade tjejlaget. Och alla mina fotbollsdrömmar bara totalt kraschade. Och där någonstans började jag fatta, men jag fattar ingenting. Vi spelar ju inte med könsorganen. Alltså varför ska jag liksom vara i ett annat lag? Jag är en av de bästa i det där laget. Så här. Och jag visste inte vad feminism eller så var då. Men jag kände bara att det var, jag var så arg och kom hem och bara liksom, ja. Sen skulle vi, de höll kvar mig genom att vi skulle åka till Italien 2 år senare på en fotbollsresa. Och jag hade varit i Italien med mina bröder på en fotbollsresa. Men de var där med sina fotbollslag. Så jag var så här, yes, då kanske jag blir upptäckt i Italien. Så jag sålde så här sjukt mycket bingolotter och strumpor och kakor och allt vad det var. För att vi skulle åka den där 2 dagars bussresan till Italien med trasig toa. Där det stank bajs. Ja, du vet, det var bara så här fruktansvärt. Och vi kommer dit, vi packar upp våra väskor. Och så alla har med så här sol- och badkläder. Och jag typ hade bara packat fotbollsgrejer. Och vi skulle inte ens spela fotboll. Utan vi åkte dit för att typ åka gondol i Venedig och typ hänga på beach. Mm-hmm. Och då var jag såhär, men vad fan är det här liksom? Och sen träffade min bror en tjej som var feminist och liksom hon gav mig underrosa täcket och fitstim och jag började läsa och det var sån jäkla befrielse, det kommer att vara 7:an, att såhär, okej, det är inte mig det är fel på. Vi hade alltid varit fel, alltid varit lite för högljudd, alltid såhär på rösterna, jag var med och brottades med killarna, jag så vet. Då förstod jag inte mig det fel på. Det är samhället. Det finns liksom massa strukturer som gör att jag inte får vara hela mig. Mm. Så det började där. Och du vet bara, få höra så att du kommer tjäna mindre än Håkan i din klass. Mm. Fast du är bättre på ditt jobb. Så statistiken ut. Och så ja, började jag, så startade jag en jämställdhetsgrupp på min högstadieskola. Och gjorde så här kartläggningar om sexuella trakasserier. Ja, men bara kom igång med det där. Och sen har jag köttat på sen dess. Med lite olika, på lite olika sätt liksom.
Shit, verkligen livslångt. Liksom, bara tidigt.
Ja, verkligen.
Feminist och jämställdhet. Vad är en feminist? Om du skulle liksom definiera en feminist. Jag tycker det är så högt och lågt det där. Vissa säger, aj, du är feminist som någonting dåligt. Men alltså, ja. jag är stolt feminist. Alltså, jag vill jättegärna vara feminist. Liksom. Det är klart att stå för liksom, kvinnors rättigheter. Liksom.
Nej, men alltså, jämställdhet är målet och feminism är verktyget. Det är kampen dit. Mm. Det är inget konstigare än så. Alltså, det kommer inte hända av sig självt. Alltså, vi kan inte sitta här och göra en podd av sig självt. Alltså, att vi inte är fast i hemmet, det är ju feminister som har stritt för våra rättigheter. Mm. Vi får jobba, att vi har en barnomsorg, att vi får rösta. Alltså, allting som vi tar för givet idag, det är ju feminismen som ligger bakom det. Att killar får, män får vara med sina barn, får liksom prata om hur de mår, inte hålla inne varandra i sin känsla, det är också feminismen. Alltså,
just det.
Det är verktyget bara.
Verktyget mot jämställdhet.
Kampen till målet liksom. Kampen och målet är jämställdhet.
Ja, fint. Mm. Är Sverige det mest jämställda landet?
Nej, det är vi inte. Det är en gammal myt. Eller inte myt, vi har ju legat jättehögt upp på listorna. Men vi har droppat ner till plats 15 tror jag nu. Alltså det finns ju massa olika mätningar. Och det är ganska trubbiga verktyg som man mäter på. Alltså ekonomi, hur ser det ut med löner och hur mycket man jobbar och så vidare. Men nej, vi ligger ganska långt ner där nu, tyvärr.
Mm. Ja,
mäns våld mot kvinnor, alltså det är massa de jämställdhetspolitiska målen och så. Man
på. Mm. Ja, men det jag tänker också, alltså man får alltid höra det, folk landar alltid tillbaka det. Men vi är ju ändå det mest jämställda landet, så man lutar sig lite mot det, liksom, eller har gjort det i vart fall. Mm. Men det är verkligen så här, är vi verkligen det längre?
Ja, vi har varit på plats 1, 2, 3 och så där ganska länge, men senaste, jag kommer inte ihåg, så 10 åren kanske, så har det liksom successivt droppat ner.
Vart står vi idag då? Om vi kollar liksom jämställdhet i män och kvinnor till exempel. Vart står vi idag? Vad behöver vi liksom, vad är nästa steg? Vad behöver vi utveckla?
Oj, jättemycket. Vi har 100 våldtäkter, över 100 våldtäkter om dagen. Mm. Alltså, vi har 70 år till jämställd föräldraförsäkring, eller för uttag av föräldraledigheten. Vi har inom alla sektorer så tjänar kvinnor mindre än män, även om man är mer utbildad med samma uppgifter. Ja, alltså det är ett område, det är inte som att så här, idealen och kraven på tjejer blir mindre eller så. Heller liksom ätstörningar, psykisk ohälsa. Och framförallt skulle man säga att vi börjar också se att män mår sämre. Alltså, jag brukar säga att patriarkatet suger för alla. tjejerna har ju liksom gått om killarna i utbildning och både får liksom bättre betyg och är mer representerade på högskolorna. Sen har vi fortfarande så att det är männen som får jobben i och för sig, men, men många tror ju att kvinnorna liksom kommer ta över och har även det sociala nätverket, medan männen är mer ensamma, ofrivilligt ensamma, och ja, hela incelrörelsen, hur mycket liksom att kvinnor skulle ha liksom den sexuella makten, vilket jag tycker är liksom en total myt, när det är liksom, jag känner nog inte en enda kvinna, det visar väl MeToo, att som inte har erfarenhet av att någon har använt sex som vapen mot dem liksom, så att det vill, makten ligger väl tyvärr inte kanske hos kvinnorna där, men ja, vi, det jag skulle säga att vi mellan med kvinnor och män så är det väl ganska polariserat just nu. Kvinnor har liksom förstått och vaknat upp. Alltså, jag skulle säga att ta 15 år tillbaks. Så, ja, men när jag blev feminist så var det ju liksom, ja, det var ju en liten girl power, liksom Spice Girls våg och så här, Göran Persson kallade sig för feminist och så här, då var det lite inne, sen försvann det igen liksom efter hela, ja, det var massa olika grejer, liksom män i djur citat och hit och dit som kom ut och alla jourerna skulle få mindre pengar och man vill inte alls vara feminist längre. Sen har det blivit mer normaliserat igen och nu är det mer långsiktig normalisering, tror jag, men det är också ett större hat mot, alltså vi har en mer polariserad värld, inte bara kvinnor och män som är liksom mer polariserade, men alltså kvinnor och män röstar extremt olika. Kollar man på vad unga tjejer versus unga killar identifierar sig med, så tjejer är liksom feminist, djurvän, antirasist, och så här för killar där är liksom gamer, och ja, men du vet, vi har samhällsengagemanget har tjejerna mycket starkare i sig till exempel än män, och framtidstro och liknande så också.
Ja, verkligen, verkligen. Ja, ja, vi har några samhällsutmaningar här som tåls att ta tag i, verkligen.
Men vi får inte glömma att vi har, för det är så lätt att prata om att vi är så himla ojämställda och att det är så himla dåligt, men samtidigt så var det inte länge sedan som vi inte hade, ens fick rösta. Alltså, se liksom tillbaks två generationer och inte fick jobba, och så vi har ju kommit jättelångt också. Jag menar, nu, jag har skrivit en bok som handlar om osynligt arbete där kvinnor gör upp till 200 timmar mer osynligt arbete per år på jobbet och 5 timmar i veckan mer osynligt arbete i hemmet. Och att det blir liksom över 2-3 månader per år som kvinnor jobbar mer obetalt och osynligt än män. Och jag menar, det är ju det som, för vi gjorde en enkät, vi fick in över 10 000 svar. Och det var liksom där det poppade upp mycket av det här liksom osynliga. Och jag håller i alla sociala kontakter och jag styr upp alla födelsedagsfiranden. Och jag är den som alltid styr, liksom fixar ordning och tar fram kaffet och sköter anteckningarna på jobbet och sammanställer PowerPoint och bla bla bla. Jag menar, det är ju lite lyx om man får säga så. Jag tror att min farmor skulle jag liksom, skulle hon leva och jag skulle prata med henne, skulle hon bara, vad pratar du om? Du får jobba. Du har en man som är hemma med barnen. Liksom. Mm. Vad är det här? Typ. Det. Så vi kan ju prata om de här sakerna för att vi också har kommit väldigt långt. Mm. Så.
Just det, exakt. Och det är väl det då som jag tycker att man lutar sig lite mot. Och jag tycker att det är bra och det är skitbra att jämföra med det, att se att vi faktiskt har kommit långt. Mm. Men någonstans är det också så här, vad kan vi göra framåt? Alltså, så vad är liksom nästa steg? Och, ja men, liksom, vilket skulle vara ditt bästa tips på att liksom främja, alltså hjälpa till och liksom främja jämställdhet? Och...
Nej, men jag tror ju att alla måste börja där man själv är och står. Alltså, det är så lätt nu med liksom, jag följer de här kontorna på Instagram och likar och delar och så här. Det är skitbra att liksom, sprida budskap och så vidare. Men allting handlar ju om att man inte själv är undantaget. För att jag känner så många feminister som är så här, kämpar för så många sätt och sen bara, nu ska vi vara föräldralediga och min man är ju egen företagare så att han kan inte vara föräldraledig, så jag tog hela ändå liksom. Och det finns alltid om och men, och liksom när det kommer till ens egna eller man hamnar som chef och man gör inte den där lönekartläggningen, men man ser inte till så att det är jämställda löner eller man liksom. Så jag tror att om alla, på alla platser vi är i vårt egna liv och på vårt jobb och liksom i samhället överlag, skulle vi visa mer civilkurage, gripa in mer, skulle vi ta snacket liksom mot sexiska kommentarer och skulle vi försöka leva mer jämställt och liksom använda de privilegierna som vi faktiskt, den feministiska kampen har gett oss, då skulle vi flytta fram. För allt handlar inte heller om att vi har ju möjligheterna på ett annat sätt nu, men vi är ganska bekväma i de gamla könsrollerna ändå.
Ja, exakt. Så är det verkligen. Mm. Som ser att man faktiskt gör någonting aktivt och de gamla könsrollerna. Och någonstans när jag tänker så... Jag dansar ju. vara tjata. Mm. Och där är det ju ganska tydliga liksom, könsroller utifrån liksom, hur man dansar. Det är direkt med ett huvud kommer till. Mm. Att, så här, men du vet, killen bjuder upp och killen för. Mm. Och tjejen ska följa med. Liksom. Mm. Och att, ja, med olika liksom, dejtingsammanhang generellt så känns det som att de här olika strukturerna sitter ganska hårt också. Att, så här, men, som tjej vill du bli uppbjuden och som man bjuder upp.
Men alltså, exakt, vi kan vilja ha, man kan stå där på barrikaden och skrika om liksom, att vi måste ha jämställdhet och hur kan det vara så här 2023? Alltså, och samtidigt så här, fast jag vill ändå att killen ska betala. Och det är ändå exakt. Nice med killen rätt stor den.
Och
det
får bära påsen.
Och någonstans måste vi också, tänker jag i alla fall, bestämma oss. Alltså, jag ser inte så stora problem med att så här, det, i en viss dansyttring att det är någon som, ett kön som för och ett annat. Jag tänker inte, det är inte där jag kommer strida i alla fall. Liksom. Men däremot så tror jag att många av de andra ställena som vi känner att såhär, ja men jag vill vara hemma med mina barn, jag älskar att vara föräldraledig och det vill, nu kommer jag tillbaka till det, jag precis kommit ur en föräldraledighet liksom, men, och jag kände samma sak, alltså nej, men jag vill bara vara hemma med mina barn nu, jag älskar mina barn, men det gör min man också, han älskar också våra barn, och ska de kunna få liksom en nära relation där de inte bara springer och skriker efter mamma, mamma hela tiden och kunna känna deras behov lika mycket och få en lika bra anknytning med barnen for the rest of their lives, ja, men då kommer det kräva att han är hemma lika länge som mig, och då får jag tänka att han vill lika mycket som jag. Och om inte han vill det så barnen behöver han lika mycket som mig.
Ja, precis.
Mm. Om man är ihop med någon bra då, som kan ta hand om barn och så. Mm.
Såklart, ja, men exakt. Precis, bra där. Att det är viktigt att faktiskt dela lika där. Och där känns det som att pengarna alltid ska få styra. Alltså pengarna styr, det är viktigare än
typ barnens. Fast de gör inte det. Det är det som är så jävla sjukt. Uh-huh. Alltså man kan använda de anledningarna, men även där kvinnor tjänar mer så är kvinnan hemma mer än mannen. Och där när man säger det här med mannen, så, men han pluggar eller han har eget företag, eller han är chef. Då använder man argumenten till att han kan däremot då inte vara hemma och föräldraledig. Men en kvinna som har eget företag, eller som pluggar, eller som är chef. Det är så fritt och bra, jag bestämmer själv. Ja. Liksom, så jag kan ta hela föräldraledigheten. Så man använder liksom samma situationer med helt olika argument. Så att tyvärr, forskningen visar tvärtom. Att det är inte det. Utan det som styr är arbetsplatsens normer och de samhälleliga normerna som man har runt sig. Och i de kulturella liksom, normer man har runt sig i sitt närsamhälle och i sin nära familj, på både det. Jobb och privat. Så har man en arbetsplats där man som man uppmanas, man ser att de manliga cheferna, de tar ut liksom, sin del av föräldraledigheten och så vidare. Det är det enda liksom, som gör att de anställda männen också gör det. Att kvinnor har en jättestark ettårsnorm, att så här, är du hemma mindre än ett år så är du typ en dålig mamma och en dålig anställd, för du är typ inte en bra person om du kan typ lämna ditt barn fast du är kvinna. Så, ja.
Just det. Så alla kvinnor där ute, ta ut er mammaledighet och er pappa där, alla pappor där ute ska också ta ut er
pappaledighet. Ja, vi behöver nog inte uppmana kvinnorna, för de gör det redan. Det och de tar ut alldeles för mycket, för det finns så starka normer att vi ska ta ut så himla mycket. Och att man så här, skammas om man helt plötsligt bara känner att det här var inte för mig, eller jag vill dela lika. Liksom.
Så se till att papporna tar ut lika mycket.
Ja.
Ja, verkligen. Och samma sak, löner.
Mm.
Kan man göra en sån kartläggning, sa du?
Ja, det är krav på att man ska göra lönekartläggning på sina arbetsplatser så att man ser att man inte förfördelas på grund av kön.
Just det.
Så det kan man ju kräva på sin arbetsplats och ett aktivt jämställdhet och jämlikhetsarbete. Så att jämställdhet handlar ju om kön, men jämlikhet är ju samtliga diskrimineringsgrunder. Då är det etnicitet och det är religion och det är funktionsnedsättningar, sexuell läggning och ålder. Och det... vi har jobbat ganska mycket med jämställdhet som vi pratar om och sen kommer det liksom lite så här, nu är det mycket diskussion om transfrågan eller nu är det BLM och vi pratar om det antirasistiska, men det här behöver man inte jobba med separat heller, utan Make Equal, en jämlikhetsstiftelse som jag startade när jag var 25, som jag har drivit nu i 13 år. Vi började med jämställdhet och sen nu pratar vi om jämlikhet och där är ju liksom kön och jämställdhet är ju en del i det, men att man kan jobba med de här sakerna samtidigt, så man inte säger nu ska vi till och få in fler kvinnor, okej nu ska vi till och få in fler personer som inte är vita.
Just det.
Och så bara, men vi kan också tänka att när vi tar in kvinnor att vi inte bara ska ta in vita kvinnor på den arbetsplatsen eller att vi inte liksom har förfördelat dem lönemässigt så vidare. Både för att man är kvinna och reserveras som svart till exempel.
Såklart.
Att det går ihop. Vi är inte bara en grej. Jag är både kvinna, jag är vit, jag är medelklass, jag är hetero. Det finns massa delar. Exakt. Och jag är alltid samtidigt. Så.
Just det. Ja, men det är fint. Så jämlikhet kanske är ett bättre begrepp då för att inkludera fler och alla.
Ja, du säger ju jämställdhet och inkludering och med det kan man också tänka att det är, men med jämlikhet är det begreppet som pratar om liksom samtidigt med grunder. Mm.
Hur skulle du säga att liksom lycka och jämställdhet och inkludering hänger ihop?
Vi brukar prata om att alla ska få vara sin fulla potential och det vet man måste prata om så här, jämställdhetsnycklarna eller lyckonycklarna liksom, så är det en del i det att man liksom måste kunna få vara hela sig och om vi har så trånga fack att man liksom, nu har jag jobbat jättemycket med maskulinitet och män och skrivit massa böcker om det och startat massa rörelser och sådär. Och där ser vi ju också att så här, trycker du ner alla dina känslor och så vidare så kommer det komma ut på andra sätt. Det kommer komma ut liksom i olika flyktvägar, det kan vara liksom spel, det kan vara porr, det kan vara alkohol, det kan vara sex, det kan vara massa olika saker, liksom våld. Mm. Och ensamhet, den isoleringen att man inte pratar med människor runt sig, vi vet att prata om hur man mår också liksom knyter starkare band. Män är överrepresenterade vad gäller suicid, utövare och mottagare av våld, liksom överrepresenterade i samhällets botten. Och det här har ju med de starka normerna av att liksom stor, stark och tyst liksom, och vara familjens försörjare och liksom, okej, liksom börskraschar när män hoppar från balkongerna för att de var bara till för att få in pengar till familjen och fick de inte det så då är liksom kniven mot strupen hoppa.
Mm. Det är en väldigt tydlig koppling, skulle jag säga. Alltså när det kommer till just den, men, alltså män och deras utmaningar idag, och kopplat till liksom lycka och välmående och jämställdhet, och att, de, att man ser det också, för det blir lätt så här, jämställdhet att man bara också ser kvinnor liksom, men att det är en väldigt stor utmaning för män där. Mm.
Ja. Nej, men jämställdhet alltså, är ju att det ska vara samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter på livets alla områden oavsett kön.
Mm.
Det är ju det handlar om, oavsett kön. Så oavsett är du liksom, är du man, är du kvinna, är du icke-binär, transperson, du ska ha liksom tillgång till samma möjligheter, samma rättigheter och samma skyldigheter.
Mm.
Och jämställdhet är ju brett, det är lätt att man tänker att det handlar om föräldraledighet eller löner. Så jämställdhet är också sexuellt våld, att kunna känna att man kan gå ut på kvällen, ta en springtur, inte vara rädd att man ska bli våldtagen liksom, i skogen när man är ute och springer. Känna att man har tillgång till det offentliga rummet. Jämställdhet handlar om alla de sjuka idealen som gör att liksom, alla tjejer typ ätstör. Har psykisk ohälsa, ensamhet, allt vi pratar om, allt det här är ju en del av ojämställdhet.
Mm. Mm. Verkligen. Ja. Alltså det är ett sätt det hänger ihop på. Om man ska liksom utvidga ännu mer, liksom, finns det fler sätt som liksom jämställdhet och lycka hänger ihop? Liksom, hur kan vi jobba med liksom jämställdhet för att uppnå mer lycka? Till exempel?
Om vi tar till exempel den här boken, Allt vi inte ser, som jag har skrivit nu, där vi visar då på att kvinnor gör då de här liksom 200 timmarna, upp till 200 timmar på arbetet, mer av osynligt arbete och även då upp, runt 5 timmar i veckan i hemmet. Kvinnor samtidigt har 41% större risk att bli utbränd för stressrelaterad psykisk ohälsa. Och det är klart att de här sakerna inte är vitt skilda. Om du alltid, överallt, både på jobbet och i hemmet, måste vara den som liksom styr upp. Och du får ingen cred för det. Vi vet att man mår bra av att också få synas och få bekräftelse för det man gör. Det syns inte liksom, på det sättet, det syns heller inte lönekuvertet. Och har du inte liksom en egen försörjning, en egen lön i ett samhälle som är byggt på det nu, de normerna har vi nu ändå, att man ska kunna vara självförsörjande. Då är du fast kanske i en relation där du inte har råd att lämna. Då är det klart att du blir jätteolycklig.
Mm.
Du kanske till och med med en våldsam man. Du kan inte lämna för att du har inte fått den lönen, för att du inte blivit sedd och bekräftad för dina arbetsuppgifter. Så, ja.
Ja, det är superviktigt. Verkligen. För någonstans så tänker jag också att vi är ju olika, alltså biologiskt om man ska säga. Alltså vi är olika man och kvinna, vi är två olika kön. Och jag tycker många använder det som argument också, att säga, men vi är olika och det måste få plats.
Ja, men liksom. Då kommer jag tillbaka till, spelar man fotboll med snippan och kuken eller är det fötterna? nej, men då kommer de att säga att det är muskelmassa, det är styrka och så vidare, bla bla bla. Ja, absolut, det kanske liksom hade märkts av när jag var lite äldre än 10, men jag var liksom större och längre än alla killar, så det var inte det som var grejen där. Liksom. Men vi har ju också ett samhälle som liksom industrialiserats och sen har vi teknikaliserats. Alltså det är inte så mycket som handlar om det här. Förr i tiden så var det liksom männen gick och liksom brottade ner björn när man ska liksom ironisera det hela.
Ja.
Det är ganska få ställen i livet som den fysiska kroppsmassan spelar in. Mm. Liksom. Så att de argumenten är oftast så här, jag vet inte, de biter liksom inte, det går inte, det går aldrig hela vägen, de argumenten.
Nej, jag fattar.
Och vi är inte, det finns ju vissa saker också man kan bevisa i hjärnan som är så här, ja okej, okay, det är lättare för liksom, en pojkhjärna kan man se att så här är det liksom, man förstår mer hur det hänger ihop med kuber, bla bla bla. Så bara, ja men på 3 dagar när man får öva det så är det borta, den förändringen. Mm. Alltså det är väldigt mycket som är super, alltså som inte ligger hela livet och liksom kommer avgöra hur våra liv ser ut och hur vi är, hur vi mår, hur våra relationer är.
Mm.
Utan det här handlar ju om vad vi tar in för intryck hela tiden.
Mm.
Jag har både en pojke och en flicka hemma och jag är ju liksom supermedveten om det här. Jag kommer på mig själv hela tiden att jag behandlar dem olika, för jag har levt i det här samhället oavsett hur medveten jag har varit, så att det är omöjligt.
Mm.
Alltså, jag kommer ihåg att en sak som jag skrev om i den här boken var också konsumtion, vad jag och min kille konsumerar för ja, men så här, poddar och serier och böcker och så här. Och att jag konsumerade liksom enbart typ snackpoddar om relationer, om barn och böcker, samma sak, och serier. Så här. Så jag kom tillbaka till relationen och han konsumerade mer så här, ja, men, fotbollspoddar och ja, men väldigt mer så här, stereotyp. Jag har väldigt stereotypa tjejgrejer som jag konsumerar och han väldigt stereotypa killgrejer. Och alla var så här, men det kan väl för fan inte spela någon roll, Ida, nu får du ge dig. Mm. Och då är så här, ja men vem är det då som kommer hem och bara så här, okej, okay, det här med att ett av våra barn har skitsvårt att liksom äta. Jag lyssnade om en podd om det nu, vi ska testa de här grejerna, eller det här som vi har tjafsat om liksom. Jag har pratat med en massa kompisar, vi har lyssnat på den här podden, vi har läst den här boken, den här bokcirkeln, och liksom, jag har fått de här tankarna nu, vad tänker du om det? Alltså jag kommer ju tillbaka hela tiden med verktyg som handlar om oss liksom.
Precis.
Så att jag tror att man ska inte underskatta det liksom.
Nej, sant, exakt. Och varför är det så då, tänker jag? För det där jag känner ju helt igen, jag lyssnar också på, jag älskar att lyssna på så här, ja men, böcker, läsa böcker och lyssna på böcker och lyssna på poddar där man liksom utvecklas. Och jag tycker relationer är skitspännande.
Mm.
Och jag vill jättegärna liksom skapa en relation som är, ja men, som man skapar tillsammans. Att man kan liksom bygga någonting ihop. Där man säger, men hur vill vi ha våra relationer, vad är viktigt och bla 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 bla. Och jag tänker också när man har en familj då, att så här, varför är det så? Varför konsumerar... Är det liksom...
Därför vi är uppvuxna med Disney. Vi tjejer ville bli Disneyprinsessan och vi har väntat på den där prinsen som kom. Och sen så kom vi in till Hollywood, så var det samma sak där. Med liksom mannen på den vita hästen.
Han
är inte det på samma sätt. Och inte heller Hollywood på samma sätt. Utan han är liksom uppvuxen med tv-spel och fotboll och inte fan vet jag liksom. Men He-Man.
Ja.
Alltså, det är så tidigt att tjejer lär sig, som jag tänker på jättemycket mina barn då, att så här, hur pratar man om relationer, hur mycket pratar man om så här, kompisar, om känslor, att få liksom gå in i hela, det finns ju jättemycket studier bara på så här, jätteenkla grejer, hur långt låter man en flickbebis versus en killbebis krypa innan man avbryter liksom, ja, killar får krypa över dubbelt så långt som flickbebisar liksom. Klättra, samma sak när lite äldre, och att vi har, det är så omedvetet, man har ju liksom spelat in, satt upp kameror på förskolor och där pedagoger är så här, men vi är verkligen, vi bemöter barn som barn, vi håller inte på med, ser inte kön liksom. Och sen så får de se inspelningarna efteråt och bara, oh my god, så här, vi sitter och tröstar de här flickbarnen så mycket, vi liksom, när man ska ta fram någonting från hyllan så råkar man automatiskt träna ner en docka till det barnet, medan en bil till det barnet, vi liksom, ja men du vet, det finns hur mycket grejer som helst, vi serverar killarna maten först och hjälper dem vid bordet medan tjejerna får ta för sig själv liksom. Och, ja. Så att det...
Ja, det sitter djupt inrotat i oss. Alltså,
det är svårt
medveten
att bryta.
Ja. Ja.
Man ska inte heller vara för hård mot sig själv, men man ska vara medveten om det. Det är ingenting som bara blir, utan det är liksom kulturellt och socialt.
Exakt. Mycket. Är du noga med det med dina barn då? Får liksom tjejen få en, då en bil och killen få en docka, eller hur?
Nej, men vi har varken haft bilar eller så mycket dockor hemma. Jag gick inte av det liksom. Men utan, ja... Det är en helt annan berättelse än vad jag tycker är roligt att hålla på med barnen med. Liksom. Men, och Jag tror inte att det kanske inte är i, liksom, om man håller i en dock eller om man håller i en bil som kommer liksom vara det avgörande. Men hur interagerar vi? Det är det. Ja. Och det handlar också om hur vi interagerar med barnen, med dem. Hur vi uppmuntrar olika saker och olika röstlägen. Och jag kan komma på mig själv typ när jag satt på min dotter och satt upp någon fin hår för att se. Så bara, gå och kolla i spegeln, kolla vad fin det var. Och så bara, det här har jag aldrig upp min son. Mm. Varför gör jag det här? Att man får komma på sig själv. Ja. Hela tiden med de här sakerna.
Ja. Mm. Och det jag menar, har några sådana tips till alla morsor där ute då? Alltså, hur gör du för att, om man har liksom en son och en dotter, hur gör man för att liksom behandla dem lika, eller så lika man kan?
Nej, men jag tänker att det inte begränsa dem. Inte utgå från, alltså, jag tror att man måste kompensera för hela samhället hela tiden. Om jag vet att så här, min son kommer se jättemycket bilar, alla hans kompisar kommer komma och prata om bilar, han kommer se alla de här barnprogrammen, kommer det vara killar med bilar, är det någonting jag ska köpa då, om jag ska välja mellan en bil och docka, då kanske jag kan köpa dockan liksom. Mm. eller vara medveten om, vad använder jag för röstlägen, hur tröstar jag, hur pratar jag med dem, hur mycket tid, vilka frågor ställer jag, vilka sidor uppmuntrar jag. Så jag har jobbat med samtycke väldigt mycket, var med och startade Fattarörelsen som drev igenom vår samtyckeslag, och har skrivit en annan bok som heter Okej med dig, som är till barn, förskolebarn, om att kolla av samtycke. Och typ sådana där saker, att så här, själv agera på det sättet. För att även om vi lär dem massa saker, så handlar det också om hur är jag och hur är jag, deras pappa? Vem gör vad? Kollar vi av samtycke? Vi är noga med det med barnen. Alltså de kommer inte bara att jag säger, det är viktigt att du kollar av okej med dig innan. Så här, då, om jag gör det hela tiden, då lär ju de sig det liksom. Mm. Jag tror att det handlar väldigt mycket om hur vi själva agerar. Om det varje gång som barn irrillar sig, som, för det har varit skitsvårt för mig, verkligen trösta. Alltså om mitt barn irrillar sig, hela min kropp skriker. Mm. Och min kille sa till mig någon gång att så här, efter vårt barn hade trillat. Jag hade varit på hand på morgonen med lite olika grejer liksom. Och sen så trilla barnet och han tar upp honom och tröstar. Och så springer jag dit och tar barnet från hans famn och tröstar vidare. Och då kollar han på mig och sen så jag hoppas fan du tar med det här i boken också. Mm. Så bara, ja det är klart. Alltså, ja det gör ont i min kropp att inte få trösta mitt barn. Men det gör också ont i hans kropp att inte få trösta sitt barn. Ja. Då kommer vi fram till så här lösningar. Men då kan jag kramas bakifrån. Vi kan göra en dubbelkram. Alltså vi kan båda trösta samtidigt. Det behöver inte vara ett val liksom. Ja, men hitta olika sätt och liksom vara medveten om det. Och inte bara ta det cons, liksom, eller liksom the pros, att man, det jag själv vill ur jämställdhet. Utan så här, men då får jag också stå tillbaks. Kring saker som känns helt onaturligt i mig. Liksom.
Ja, för det handlar ju om båda. Ja. Alltså verkligen, båda behöver göra jobbet. Mm. Kvinnor behöver göra sitt, kanske ta för sig, ta lite plats. Och som du säger, med löner kanske vara ganska på där. Men också män. Mm. Att de också stöttar det arbetet. Att säga, ja, det är väl klart att vi ska ha lika mycket. Och att de, som du säger, att de också tar sin plats i sådana lägen då, till exempel. Mm.
Ja, men alltså jag tänker att om vi vill ha det så får man ju avstå, till exempel som man, att så här, vet man om att man har en kvinnlig kollega, man gör samma uppgifter, eller till och med kanske hon gör massa slaskarbete åt honom som han sen får stå och presentera, liksom. Ja, då kanske det är så att man får säga det till den här kvinnliga, jag har den här lönen, vad har du?
Ja,
ja, men då kommer jag säga att så här, jag avstår löneökning i år mot att du måste få upp din lön, jag vägrar, liksom. Det finns ju skådespelare som har gått ut och krävt lika löner som, liksom, alltså att de kvinnliga motspelarna ska ha liknande löner, och liksom, fotbollsspelare som har gått ut och sagt att vi liksom, kräver att kvinnorna ska få samma arvoden som vi. Så här. Och det är ju först liksom, när man solidariserar med varandra som jag tror att vi kan uppnå den riktiga förändringen.
Verkligen.
Det osynliga arbetet som jag pratade om, det är liksom, mer än dubbelt så vanligt att kvinnor tillfrågas att göra det. Och när kvinnor väl får frågan så är det också mer än dubbelt så vanligt att vi tackar ja till att göra det. Mm. För att vi är så himla vana, vi ser det inte. Liksom. Men problemet är också, då kan man tänka, men då ska kvinnor lära sig sitta platt och säga nej. Så här. Det är inte svaret, för kvinnor de drabbas också mycket, de får mycket liksom, sämre utfall när man säger nej. Alltså man ses som en sämre kollega, man får inte samma lön karriärutveckling och så vidare. Mm-hmm. Så att ibland är inte de enkla lösningarna att kvinnor bara ska ta för sig, våga säga nej, våga säga stopp, är liksom inte svaren. Utan då måste man se att det här är någonting för våran arbetsplats överlag. Att vara medvetna om och skapa roterande system kring det här. Vi måste kartlägga, vad har vi för osynligt arbete? Vad görs hela tiden på vår arbetsplats? Och hur ser vi till att vi fördelar det jämnt i arbetsgruppen? Och att så här, ja, men kanske köna frågor. Om det alltid är kvinnorna som tar anteckningar på alla möten, då kanske man säger, vem är männen ett bordet anteckningarna idag. Mm. Mm. För att slippa att kvinnor ska behöva säga nej. Liksom, mm. Och sen blir liksom dåligt behandlade på grund av det.
Mm. Verkligen, shit. Det är verkligen både på individnivå, det är på gruppnivå, det är på samhällsnivå. Och alla de här tre behöver någonstans jobba ihop också. Alltså det börjar någonstans individen som en del av en grupp och som en del av samhället.
Och jag tycker att det ska börja på samhällsnivå. Alltså, på samhällsnivå. Det, för den debatten var jättemycket med samtyckeslagen. Att så här, men tjejer måste bara, att, vet, man kan ha den gamla synen på att tjejer ska inte klä sig så slampigt och inte vara så utmanande. Tjejer måste lära sig säga nej. Man bara, men det är ju liksom inte, vi måste först säga som samhälle, vad är okej? Ska vi ha en lag som säger att det krävs våld, hot om våld eller att offret har befunnit sig i en särskilt utsatt situation för att räknas som våldtäkt? Samtidigt som majoriteten av de som blir utsatta för övergrepp hamnar i frozen fright, alltså i frysläge och kan inte säga nej, kan inte göra motstånd. Nej, men det går ju inte. Nej. Då är det bara så att vi liksom lägger skulden på oss själva. Varför sa jag inte nej? Varför gjorde jag inte motstånd? Nej, för du kan inte, för din kropp fryser. Ja. Fright, flight och fright och freeze. Liksom. Exakt. Då måste vi ha en lag som säger så här, sex i det här samhället där vi bor, det är när alla inblandade vill och deltar frivilligt och visar samtycke. Visar att man vill. Har någon inte visat det, då är det ett övergrepp. Det är ditt ansvar, om du vill ha sex, att kolla upp med den andra om den också vill. Och i och med att vi fick igenom samtyckeslagen så är det ju det man pratar om. Det kommer då en tjej till en skolkurator och säger så här, men fast jag, du vet, har blivit utsatt för någonting. Och så måste skolkurator säga, använde han våld? Sa du nej? Var du väldigt berusad? Alltså, eller bara så här, ja, kollade han om du ville? Visade du några tecken på att du ville? Kollade han av det? Där ska frågorna vara och det ska definiera. Då kanske man också kan känna så här, nej, det gjorde jag ju inte. Och då hamnar skuldbördan på rätt plats.
Mm.
Och efter det, det förändrar normer. Då kan vi prata med barn om det, vi pratar i skolorna. Det här är sex och det här är våldtäkt. Och där går gränsen.
Mm.
Då kan vi också börja förändras på individnivå.
Just det.
Men har vi en samhällsnorm som säger att liksom, ja, men vi hade ju liksom innan 65 var det liksom lagligt att våldta sin hustru. Och då var det inga konstigheter. Då låg skulden på kvinnan. Liksom, hon skulle inte klaga. Hon var ju gift. Hon hade ju liksom skrivit på det där pappret. Mm. Och då fick han knulla med henne hur mycket han ville. Liksom. Mm. Och det var inget konstigt i någon i samhället. Så att det handlar ju om samhälleliga normer. Och det, jag tror väldigt mycket, vissa tror inte alls på lagstiftning. Men jag tror att vi som samhälle måste sätta ner foten kring vissa saker. Samma sak med föräldraledigheten. Vi kommer inte göra vissa saker av oss själv. Där kanske vi behöver lagstadga om det för att pusha på. Det är liksom det faktiskt enda som har bevisat att det har gett någon effekt.
Faktiskt. Förändra lagar, och det kan vara ganska tungt arbete. Eller det tar ju tid liksom.
Ja, samtyckslagen tog 5 år att driva igenom och det var den när våran statsminister, justitieminister, när presenterade den som att det var den snabbaste straffrättsliga reformen inom sexualbrottsområdet som någonsin hade typ genomförts. Okay. Så att de tyckte att det var jättesnabbt och för mig var det liksom ett helt liv kändes det som fem år.
Ja. Det lät snabbt i mina öron också, för jag vet ju hur himla långa processer det där kan vara. Alltså.
Mm.
Hur gör man då om man ska förändra en lag?
Alltså Fatta var ju väldigt unikt och det är därför det liksom blev väldigt så här känt och så också. Vi gjorde det på ett helt nytt sätt. Alltså jag drev en Equal och Jämlikhetsstiftelsen och sen mina kompisar drev ett rapkollektiv med kvinnor som heter Femtastic. Och vi läste om en friande dom i Umeå där 2 killar hade våldtagit en ung tjej med en glasflaska. Och så stod det i tidningen, så stod det liksom utdrag från den friande domen. Och det stod det att tjejen hade tryckt upp sina ben. Och det var ett tecken på blygsel.
Okej.
Okay. Inte motstånd liksom.
Oj.
Och det stod också att killarna, det är lite triggervarning för de som tycker det är jobbigt, så man kan spola fram 20 sekunder. Men, och att killarna hade slutat penetrera henne med glasflaskan när hon började blöda. Så därför så hade de inte ont uppsåt. De hade till och med liksom tagit från Flashback och sagt att det står ju liksom att tjejer gillar att få olika saker uppstoppade i sitt underliv. Så hur skulle de veta att? Liksom?
Åh, herregud. Det var på den nivån. Det är helt sjukt.
Ja, och det här var 10 år sedan i år. Liksom. Ja. Så att vi är liksom... Ja, vi bara, vad är det här liksom? Träffades och bara skrev till varandra och bara, vi måste göra någonting. Och kollade bara i lagen, hur ser lagen ut? Hur kan det vara? Det var bara toppen av isberget på alla friandomar man hade läst och reagerat på med den här. Och det som också var grejen, att mitt uppslaget var det här liksom. Och samma tidning, samma uppslag, så var det en annons som de hade placerat där. Och det var, de våldtog henne med en vinflaska. Och det var annons för ett vin där det stod rekommenderas skrivet över sig.
Åh gud, så ironiskt.
Ja, det var bara såhär, ja men det var bara för jävla mycket. Och så vi bestämde oss för, vi satte oss vi fyra som startade det. Och pratade om våra egna erfarenheter och alla vi hade erfarenheter av sexuellt våld. Mm. Men det såg väldigt olika ut. Mm. Det var någon kompis, det var någon tränare, det var någon random, det var liksom någon, ja men du vet, alla hade någonting som... Vi bara såhär, shit, okej. Okay. Men vi kanske ska börja med det här och bara samla in berättelser. Och sen under tiden som vi samlade in berättelserna så kollade vi in lagboken och förstod att det krävdes då det här, som jag sa innan, våld, hot om våld eller särskilt just situation. Och mitt i det här, vi tänkte, vad har vi för verktyg? Jo, men Make Equal, vi är bra på att skriva debattartiklar och driva på politikerna och liksom jobba på det sättet. Och Fantastic då, de gör ju musik. Så att vi sa, vi jobbar med att samla in berättelser så vi kan göra musik av, för vissa tar till sig av att läsa en debattartikel i DN och andra lyssnar på musik och känner, och de tillsammans blir väldigt starka, så att det var egentligen tänkt att vi bara skulle släppa en debattartikel och en låt för att synliggöra det här, och att vi krävde två saker, och det var samtycke i lag och praktik, att vi behöver förändra att vi har en lag som bygger på samtycke, inte våld, och vi behöver se till så att vi får mer resurser för att förändra de normer som leder till sexuellt våld. Och det var liksom, det, när vi släppte det så var det en explosion. Alltså vi fick så jäkla stort stöd så det gick liksom inte att backa. Vi hade öppnat, alltså MeToo var ju liksom en superöppning av den här lådan. Men vi hade liksom börjat öppna den. Och även innan det så var det en kampanj som hette Prata om, där folk hade liksom också delat med sig av erfarenheter några år innan oss. Så successivt så öppnade vi det där. Men så ja, det blev liksom... Ja, hundratusentals människor som engagerade sig i det här. Så att vi till slut så fick vi starta en egen organisation. Och vi, ja, men vi arrangerade liksom jättemycket demonstrationer. Vi gjorde en stor demonstration på Medborgarplatsen med över 5000 personer som kom med politiker från hela skalan. Vi gjorde stora fester där vi kombinerade liksom panelsamtal med massa artister som tolkade de här berättelserna. Spoken word-artister, konstnärer som målade. Vi gjorde tatueringskampanjer med fake-tatueringar som alla partiledare tog på sig i, liksom, för samtycke. Vi höll på lite nya sätt liksom. Och vi gjorde smycken och merch som folk bar och liksom så här, det var någon tjej som hade varann påse på tunnelbanan, så skickade hon in, det var liksom en fitta med händer runt, stod det fatta ganska så här. Och anför, så var det någon man på tunnelbanan som frågade så här, vad fläcker upp ett kön på liksom en påse, så här, hon hade den också över sitt kön, hon tänkte inte på det, hon bara, vad är det jag ska fatta typ, hon bara, men du ska fatta att vi har över 100 våldtäkter om dagen, att vi har en lag som inte går i linje med forskningen om att så här, kvinnor fryser till is, eller ja, alla oavsett som kön som blir utsatta. Och så bara drog hon hela liksom 36 000 våldtäkter om året och så här. Och helt plötsligt var hela tunnelbanan med i den här debatten och bara, så här, vad kan vi göra, så det blev, det var en så här uppeldad härlig stämning där liksom folket trodde typ att vi, alltså när vi sa så här, vet ni om att lagen innehåller inte samtycke? Alla bara, vad fan säger du? Typ. Och då var det inte så svårt att få med partierna. För att folket hade redan gått före. De normerna, de förlegade normerna i lagen. Samhällets normer hade liksom klivit före det. Så att vi var en jättestor folkrörelse. Är fortfarande. Nu jobbar mycket med samtycke. Nu har vi fått in samtycke i läroplanen. Så att man måste lära sig om det här i skolan. Vi jobbar jättemycket med liksom arbetsplatser. Och ja, med krogar och festivaler, och nu har man startat ett projekt som handlar om så här låg- och mellanstadiet, och så att det fortsätter hela tiden, för att det är liksom ingenting som sker av sig självt, som sagt. Vi måste så här, ja, vi kämpar på att alla fattar, fattar ska vara i alla rum, det är liksom det som är målet.
Ja, så himla bra. Ja, fattar ska vara i alla rum, verkligen. Så om du får måla upp en liksom en, jag skulle inte säga en optimistisk, alltså det finns ju skillnad på positiv och optimistisk. Jag tänkte säga positiv. En positiv bild är ju inte alltid så här förankrad i verkligheten. En positiv bild kan ju vara rätt så här naiv och man kan drömma sig bort. Men om du skulle liksom måla upp en optimistisk bild, alltså där du kliver in i verkligheten och så här önskar jag att samhället såg ut om, säg 5-10 år till då. Vad har hänt då?
Nej, men att vi får vara människor. Vi får vara män och kvinnor och allt vad det är liksom. Jag vill inte liksom sudda ut, och det är inte det som min kamp är, men att vi ska liksom ha, ja, men det som målet är, alltså likvärdiga möjligheter, rättigheter och skyldigheter på livets alla områden, att vi ska alla kunna få bli vår fulla potential och leva fritt. Och nu har jag, alltså det blir ju någonstans när jag börjar jobba med det här, att man liksom går djupare och djupare in, man, alltså när man får upp ögonen, det var så här, samtycke och sexköpare liksom, eller våldtäkter, att det var liksom 100 våldtäkter om dagen. Och när vi fick igenom samtyckeslagen så kom det ett fall med en sexköpare som vi hade lyckats fälla för våldtäkt. Och då började jag läsa den domen, och då var det massa män som hade då betalat för att begå övergrepp, som jag kallar sexköp, på en människohandlad flicka. Och hon, bara en av dem kunde de fälla för våldtäkt. Resten fick liksom böta lite små slantar, och sen ingen i deras närhet visste någonting. Och av att läsa den här domen och den här liksom tjejen som var liksom fast i den här lägenheten med liksom tiotals män om dagen som kom och våldtog henne. Han som åkte dit, han hade, efter han våldtog henne mot betalning, så skrev han i ett forum. Han recenserade henne, för det är det de gör, de här våldtäktsmännen. Att de så här, om hon är bra, om hon liksom går med på allt de vill, om man får pissa på henne och allt sånt där. Och han skrev att det här är troligtvis ett offer för människohandel. Hon bara låg där helt apatisk och det var ganska smutsigt och liksom så här. Sen gick han och köpte, betalade för ett till övergrepp och filmade det, och precis då råkade det på polistillslag. Och det hände ju typ inte. Liksom. Vi har ju så få resurser för de här frågorna. Det är liksom två poliser i hela Stockholm, och det pågår liksom, tusentals säkert betalda våldtäkter varje dag här i Stockholm. Mm. Så då kände jag så här, vad fan är det här? Jag måste jobba mot människohandel och liksom sexköp, betalda våldtäkter. Det här är liksom den vidrigaste världen av allt. Och finns det något som är vidrigare än det, så är det när det görs mot barn. Ja. Så nu är jag generalsekreterare för en stiftelse som heter Child X, som jobbar mot människohandel och andra betalda övergrepp mot barn. Och om jag ska tänka då liksom, vad jag skulle vilja se i en framtid, det är ju att så, ingen är till salu, vi är inte varor, vi konsumeras inte av varandra. Nej. Alltså det måste ju vara liksom botten liksom av hela den här liksom patriarkala världen och ojämställda världen, är ju när kvinnor, flickor och barn liksom konsumeras på så sätt liksom, att betalda våldtäkter sker i den utsträckning som det görs. Och det är vanligt till och med. Alltså, vi gjorde en SIFO-undersökning för ett halvt år sedan som visar att 1-2 barn i årskurs 9 har varit utsatt, och var fjärde tjej får frågan om sexuella handlingar mot ersättning. Alltså det är vanligare än mobbning. Man kollar liksom, hur ofta pratar vi om det här?
Ja, nej, precis. Ja, det är en stor kampanj det här, måste jag säga. Jag har också sett den på sociala medier. Det är den här stora röda, runda liksom klistermärken som bara buff, sätts
ja,
upp.
Just nu har vi, ja, Child X har en kampanj nu som heter Brottsplats.
Ja, det var den jag syftade på.
Ja, men den, exakt, vi släppte den. Vi har den vecka 2 nu.
Ja.
Och det är för att synliggöra att det är ett brott. För att när någon blir utsatt för våldtäkt, då är det liksom inte några konstigheter liksom, vem som har skulden. Så, eller det kan det ju vara. Vi har ju sett i massa liksom, bjäsa och så vidare. Men däremot nästan alltid när ett barn har tagit emot någon form av ersättning. Alltså det kan vara pengar, det kan vara sprit eller droger eller boende eller kläder eller whatever liksom. Så lägger man skuld på barnet. Och det är ju helt förjävligt. Alltså endast 12% av de som varit utsatta för det här har blivit mötta som brottsoffer när de har sökt stöd. Och det är ju typ inte ens 1% av alla som utsätts som identifieras. Så att det är liksom... vi har en väldigt skev syn på det här överlag. Alltså sexköp är ju inte ens brotts... Alltså det finns ingen brottsoffer, det är ett brott mot staten. Så de som utsätts i sexhandeln ses inte som brottsoffer. Och det faller ju ner på barnen.
Mm.
Synen på barnen, att de inte heller ses som brottsoffer. Ja, det finns så mycket jag skulle kunna säga om det här. Så att vi har den här brottsplatskampanjen där vi har hela Stureplansskylten och Katarina Hissen och T-centralen och Arlanda. Runt om i hela Sverige har vi satt ut de här stickerserna från liksom norr till söder, där man kan skanna med sin telefon. Och det som händer när man skannar den här QR-koden, det står stort brottsplats och den här QR-koden, det är att man får se ett möte, ett första möte mellan en förövare och ett barn. Och bara den dialogen när han plockar upp det här barnet. Och det ser ut som att de här, jag vet inte om ni tänker Pokémon Go typ, alltså man ser saker i telefonen, men det här ser väldigt verkligt ut då. Och att de är så här blurrade som man ser såna här dokumentärer liksom. Och vi har liksom fått ministrar och partiledare och politiker från nästan alla partier som har liksom testat det här, och de bryter ju ihop liksom. Mm. Och det är bara den första dialogen, och vi vill liksom synliggöra, få folk att förstå och se det här brottet och att det är ett brott och att brottsplatserna är överallt och sker hela tiden. Det är liksom inte någon annans barn eller någon annanstans, det är runt omkring oss, det handlar om våra barn, och vi måste våga möta de här barnens blick när man liksom, vi släppte någon video häromdagen där Gabriel som är kunnig hos oss tillsammans med en annan överlevare som heter Matilda. Båda har varit utsatta som barn för det här. Berättar om olika liksom, tillfällen. Matilda berättar till och med om när hennes förövare kom in och hämtade henne på BUP. Alltså, vi har fått in berättelser om att så här, men min förövare följde med på mina liksom, utvecklingssamtal i skolan. Det var ingen som frågade, vad är det här för relation? Vad är det här för äldre man som hänger med? Gabriella berättade om när hon gick till stranden med, eller in i skogen med den här Roger och mötte den här barnfamiljen och hur de kollade på den här mamman som gick med sina barn med så här vettskrämda ögon, så här, se mig liksom, och önskade att hon skulle ta med henne därifrån, och istället gick mamman vidare med sina barn och den här Roger hittade liksom en dunge att lägga ut sina picknickfilter på liksom.
Så hur kan vi göra för att minska det här?
Alltså det finns så många olika saker. Man kan börja förstå hur utbrett det här är, prata med våra barn om det, visa den här kampanjen, prata om att så här, okej, Child X har den här kampanjen som han pratar om, betala sexuella övergrepp. Om det någonsin händer dig eller någon runt dig, så vill jag att du ska veta att det är aldrig ditt fel. Du kan alltid berätta för mig, skulden är aldrig din, det är alltid förövarens, för att barnen är så rädda för att bli skuldbelagda. Barnen själva tror att det är deras fel. Alltså förövarna använder ju ersättning som ett maktmedel för att tysta barnet. Och de vet också att lagstiftningen är inte lika stark, de får inte lika starka domar mot sig om man har ersatt barnet mot för att inte gjort det. Så att vi har, på tal om lagstiftning som främjar liksom det här. Man blandar in BIX-myndighetsåldern i den här lagstiftningen. Att så här, om du är under 15 är det ett visst brott. När du är över 15 utsatt för betalda våldtäkter, då är det ett annat straff. Fast vi har antagit barnkonventionen som säger att alla barn under 18 år ska räknas som barn och samma rättigheter enligt lag. Så att vi gör ju helt tvärs emot vad man får egentligen. Ja. Så det kämpar vi för att förändra. Nej, men det är rena. Prata med barnen runt sig. Var uppmärksam i det offentliga rummet. Ser du en bil på ett avsidesställe med en man och ett barn, gå dit och knacka. Känns det konstigt när du ser liksom, det här barnet ser oroligt ut, gå dit för att låtsas som att du söker efter vägen och bara säga hej, typ så här, jag undrar, ska ni kunna visa mig? Så bara, typ, jag heter Ida, vad heter ni? Känner ni varandra då? Försök starta en dialog som liksom ställer de här frågorna inbäddat så det känns naturligt i samtalet, och känner man fortsatt misstanke, ta barnet åt sidan och uttryck din oro. Säg att så här, jag tycker det här inte känns bra, vill att jag ska liksom ta det härifrån, så kan jag göra det smidigt. Alltså bara var uppmärksam på det här. Var inte för jävla godtrogen. Alltså oftast är det ju helt normala, bra relationer när man ser ett vuxen och ett barn. Man ska inte heller gå och misstänkliggöra alla. Men såhär, ibland är det inte det. Och liksom ha koll, kolla folk. Hade den där mamman som mötte Gabriella på väg ut kollat in hennes ögon, så hade hon sett de där vätskrämda ögonen. Och bara våga vara obekväm. Alltså det är mycket mer obekvämt att ha blundat för liksom våldtäkt mot barn än att faktiskt ha gjort det där pappan, om det nu var bara en pappa liksom, som inte skulle utsätta det här barnet, obekväm. Så ja, men det får vara så. Och vi får sluta bli kränkta, för vi vill bara väl liksom.
Exakt, så ta lite plats, våga gå fram, prata med barnen, och sen också då, ja, men jobba om man har det engagemanget på kanske också en samhällsnivå då, att faktiskt försöka förändra lagen i det här fallet.
Men stötta Child X. Man kan stötta oss som organisation. Stötta organisationer som jobbar för det här. Ja. Det är också liksom, vi är super underfinansierade liksom, med ett superstort, det är liksom Goliat all the way. Alltså det är svårt att vinna mot det här. Det är väldigt, väldigt många tyvärr. Och jag skulle säga att det absolut viktigaste är ju att prata med män runt omkring sig. Och liksom hur, att man aldrig kan köpa samtycke. Man kan aldrig ersätta samtycke. Prata med sina barn om det också. Även söner. För vi märker också att det går ner i åldrarna. Att det är liksom pojkar som utsätter flickor. Så att både prata med sina barn som potentiella offer. Men också som potentiella förövare. Inte skuldbeläggande. Men berätta. Sätt de värderingarna. Att man kan aldrig ersätta ett samtycke. Man kan inte ge någon någonting för att få någonting tillbaks. Nej. Det måste vara A och O. Liksom.
Ja, precis. Exakt. Ja, så alla män där ute får byta ut de här fotbollspoddarna mot lite.
Ja, det tycker jag. Verkligen.
Ja, andra mer utbildande poddar kanske. Jag vet inte. Spännande.
Flöden på sociala medier och sånt där.
Vad är lycka för dig?
Men när mina barn mår bra. Och nej, men det är faktiskt inte så enkelt. Vissa räcker ju det för. Det räcker faktiskt inte för mig, om jag ska vara helt ärlig. Jag måste också känna att jag... många bitar. Alltså, för mig är att jobba för förändring också lycka. Alltså, många är så, hur orkar du jobba med de här tunga frågor?
Det är tunga frågor. Jag känner också att det är tunga frågor vi pratar om. Alltså.
Ja, och jag fattar inte hur man kan leva och veta om de här sakerna och inte jobba med det.
Nej.
Alltså, typ, när jag var yngre pratade jag alltid så här, vissa går till psykologen, jag går till jobbet. Alltså, ja, att, så här, jag jag måste bara göra det. Alltså känna att man liksom, jag fick ett, på tal om den här brottsplatskampanjen, så fick jag ett meddelande igår av en person som skrev: "Hej, jag hoppas allt är bra med dig. Vill bara säga att jag tycker den nya kampanjen med Childex är så stark. Jag har inte orkat vara vid Slussen på flera år på grund av att en förövare som köpte mig som barn jobbade där. Numera försöker jag reclaima platsen genom att alltid peka finger när jag är där. Att se en enorm skylt som uppmärksammar den smärta i platsen gjorde mig lite mindre ensam i det. Det kändes som en sorts rättsvisa på något sätt. Så tack." Och när jag fick det, det är lycka. Att såhär, det här utsatta barnet har liksom kunnat gå där och känna så här: jag är inte ensam, jag har samhället på min sida. Och den här jävla förövaren kommer se den där skylten som ett slag i ansiktet liksom.
Verkligen. Ja, och hjälpa andra då. Det känns också som en stark drivkraft hos dig då.
Ja, eller så se till att vi har ett värdigt fucking samhälle. Och att ha goda relationer och göra roliga saker då och då. Liksom. Mm,
det är viktigt också.
Ja.
Och på tal om inkludering, alltså goda relationer, sociala relationer, det är ju den viktigaste faktorn för att må bra. Vi behöver goda relationer. Mm. Sen är ju då skadliga relationer är ju också den faktor som är mest skadlig för oss. Så att relationer är ju... Det är ju högt och lågt, alltså det är verkligen det.
Det är det.
Men det är på tal om liksom, ja, men jämlikhet och inkludering och att liksom alla ska få vara med. Bara där är det också tycker jag en jätteviktig del av att, ja, men vi behöver varann för att må bra. Vi har att lära av alla. Mm. Alltså alla behöver få plats.
Ja.
Och vi liksom, alla behöver få plats och jag som individ behöver få plats.
Mm. Med och få vara din fulla potential och inte begränsas av massa samhälleliga normer.
Exakt, liksom. Verkligen. Ja. Mm. Ja. Så fint. Jag tänker att vi ska hoppa in här då på de sista frågorna innan vi lämnar varann.
Yes.
Och det första vi är inne lite på med dig då, vad gör dig riktigt, riktigt lycklig?
Ja, men det skulle jag säga att när jag har liksom lyckats, känner mig nöjd med att vi har lyckats skapa förändring på riktigt i mitt jobb. Jag har en ledig helg där jag inte behöver jobba med min familj och där det är liksom... Alla mår bra och vi liksom har det fint tillsammans och jag har fått sova och kanske tränat någon gång också där i dagarna. Mm. Då är jag på en väldigt god plats.
Ja,
men så här, en balans i, alltså jag tror inte alla har väl ganska liknande. Man ska sova bra, äta bra,
nära relationer. Grundläggande behov liksom.
Ja, men jag har ovanpå det också att jag måste känna, det som gör mig riktigt lycklig är när jag känner att det har liksom... Det har betytt någonting på riktigt, det jag har gjort och det jag och mina kollegor har gjort. Liksom. Mm.
Och det har det ju.
Ja,
alltså, det är verkligen.
Verkligen.
Så, klappar själv på axeln.
Mm. Ja. Ja, men jag är väldigt stolt över alla de saker som jag och mina
kollegor
och mitt gäng har gjort. Ja.
Fint. Mm. Vilket är ditt bästa lyckotips?
Sova bra. Nej, men det börjar väl i det, säger jag. Du och jag som inte sover någonting i natt.
Nej,
man bara, orkar ingenting. Nej. Men man har så mycket mer motståndskraft. Man kan se mycket liksom, det som är fint också. Alltså, man missar så himla mycket när man är trött. Man missförstår så himla mycket när man inte har sovit. Alltså, allt börjar på något sätt, för mig i alla fall, med det.
Mm. Ja. Vi båda får gå och lägga oss tidigt ikväll.
Ja, jag ska så däcka tidigt. Alltså.
Ja, nej, är det något så här slutligen som du känner att du vill dela med dig av till lyssnarna som du inte har fått säga än? Massa,
nej, men jag tror att fler skulle må bra av att engagera sig i någonting. Mm. Jag tror att vi har liksom tappat det mycket. Förut så fanns det liksom i det lokalsamhället och man gick liksom i bygdegården eller man hjälpte någon i huset bredvid. Nu bor vi liksom i höghus på vår egen våning. Vi känner inte grannarna. Vi har inte de sammanhangen där man känner att man också är med och bidrar till något mer än sig själv. Vi är så himla fokuserade på vårt eget och hur ser det nu ut med inflationen och mina lån eller hur ska jag kunna få lite mer sexpack, whatever det är liksom. Jag tror ju väldigt mycket på också att vi kan finna lycka i att göra saker som hjälper varandra och på mer samhällelig nivå. Så att börja engagera sig i någon fråga som känns nära hjärtat. Börja läsa på, börja följa olika konton eller bara bli mer liksom, ideell volontär någonstans och de sammanhangen. Jag tror ju verkligen att samhället, så överlag för sig själv, man är bättre av det. Och sen behöver vi väldigt mycket mer ideella krafter som kämpar för en bättre och mer jämlik värld helt enkelt.
Bra. Folk, jag tycker folk går runt och så har, som saknar liksom en slags mening med livet och man är inte så supernöjd med sitt jobb och man är inte supernöjd med sin bostad, bla bla bla. Då tror jag det är skitbra att man kan engagera sig i någonting större.
Ja, jag tror också det. Sluta navelpilla. Liksom.
ja, exakt. Ta bort den där Netflix-serien en kväll i veckan och engagera dig i någonting. Ja.
Naven är djup så jag gräver inte så mycket utåt.
Låt den vara.
Ja. Nej, men det tror jag, för självförverkligande och lyckades himla mycket med att man ska optimera sitt eget liv. Och jag tror att det är en farlig väg.
Det är farligt.
Det är inte, och det hjälper inte en själv och det hjälper inget annat heller. Utan så här, mer tillsammans, mer kollektivt, mer liksom, på samhällsnivå.
Jättebra. Superbra. De orden får avsluta den här podden, Ida.
Ja.
Jag säger bara tack så mycket för att du kommer gästa mig här på Lyckopodden.
Tack att jag fick vara med. Det var otroligt.
Tack.
Alltså, wow, kära ni. Vilket avsnitt. Tänk att det här är första gången som jag spelar in ett avsnitt om just jämställdhet och inkludering. Trots att vi pratat om det lite fram och tillbaka i podden i olika poddavsnitt, så kändes det viktigt och fint att få viga ett helt avsnitt åt det. Jag älskade när Ida sa, jag tycker det ska börja på samhällsnivå. Det var ord jag verkligen tog med mig från Ida idag. Och jag håller fasen med henne. Det är viktigt att förändring också sker på samhällsnivå. Och att det kommer därifrån med krafter neråt. Och att det inte bara landar på individen hela tiden. Det tyckte jag var klokt sagt. Hur landade det här avsnittet i dig? Skavde det någonstans? Var det något som du gillade eller kanske till och med älskade? Ja, om du tyckte om det här avsnittet och inte vill missa några fler avsnitt framöver, då rekommenderar jag dig att du går in på Spotify och följer och prenumererar på Lyckopodden där. Och lämna jättegärna lite kommentar också om du vill det. Då lovar jag att du inte kommer missa några som helst lyckotips. Och vill du veta mer om mig och få ännu mer lyckotips och inspiration? Ja, då tycker jag dels att du ska följa våran Instagram, Lyckopodden heter vi där, men också lägga till mig i ditt nätverk på LinkedIn. Agnes Sjöström heter jag där. Så hörs vi på tisdag igen. Lycka och puss till dig!